Personics, en introduktion till ämnet ljudmanus. Innan vi börjar, en kort notering. Det här är en populärvetenskaplig introduktion till ämnet, framtagen med hjälp av artificiell intelligens. Det är en första bekantskap, inte en exakt teknisk genomgång och inte sista ordet. Den som vill ha detaljer och exakta formuleringar hittar dem i det skrivna pamflettet och i whitepaperet. Och nu till saken. Tänk tillbaka på ett tillfälle då någon gjorde dig illa och du visste att du hade rätt. Inte trodde. Visste. Du hade det svart på vitt. Papper, vittnen, datum. Grannen grävde undan din tomtgräns. Företaget betalade aldrig din faktura. Myndigheten förstörde ett halvår av ditt liv med en stämpel som ingen ville sätta sitt namn under. Och du sa till dig själv att du inte skulle acceptera det. Att du skulle försvara dig. Du samlade mod, skrev ner vad du hade och gav dig ut för att kräva upprättelse. Och så gick du rakt in i en vägg. Inte i en enskild persons illvilja. En vägg. Ett system som lyssnade på dig, nickade och sedan sa något som fortfarande sitter kvar i huvudet på dig. Det sa, ja, du har blivit orättvist behandlad. Men gör inget åt saken, för då får du ett ännu större problem. Med mig. Och du gav upp. Nästan alla gör det till slut. Inte för att man har fel, utan för att kostnaden för att ha rätt plötsligt blev högre än själva orättvisan. Rättvisa visade sig vara en lyxvara. Något du bara har råd med om du har tillräckligt med pengar, tillräckligt med tid, tillräckligt med ork och tillräckligt med jurister. Och de flesta har inte allt det på en gång. Så man sväljer förtreten, vänder sig om och går vidare. Och det är exakt i det ögonblicket som idén jag ska berätta om här föds. Lägg märke till en sak i den här historien. Staten erkände orättvisan. Den sa inte att du hade fel. Den sa att du hade rätt, men rådde dig att hålla tyst. Och den som accepterar den logiken, den som tar den för given, blir enligt upphovsmannen till idén vi ska gå igenom här, lite av en medbrottsling. För världen fungerar till stor del så här. Bara för att vi har vant oss vid det. Att vi tycker det är normalt att reglerna skrivs av människor som aldrig lever med konsekvenserna. Politikern som röstar igenom en lag och är borta inom ett år. Tjänstemannen som fattar ett beslut och aldrig träffar personen beslutet drabbar. Ett skikt av människor vars enda egentliga kvalifikation är att de kan spela spelet och verka trevliga. Att de behärskar självpresentation. Samtidigt lever det massor av människor omkring oss som kan ta hand om sig själva och sin omgivning bättre än många en folkvald representant. De har bara aldrig kommit på tanken att sälja sig själva. Så där har vi problemet. Och nu kommer idén. Jag ska försöka ge den i en enda mening så ni vet vart jag är på väg. Och sedan går vi igenom den steg för steg. Föreställ er ett ryktenätverk. Ett nätverk där ni själva skapar er identitet med era egna nycklar så att den inte tillhör någon myndighet eller något företag. Den tillhör bara er. Ni blir insläppta i gemenskapen av människor som redan är med och bygger gradvis upp ett rykte genom det ni gör och det ni kan styrka. Och när ni råkar ut för en orättvisa går ni inte och tigger vid en lucka. Ni lägger fram vad ni har, gemenskapen granskar det och avgör om och i så fall hur den som gjorde er illa ska drabbas. Det är inget ni behöver hänga på hela dagarna som ett socialt medium. Det är ett verktyg ni tar fram bara när ni behöver det. Det ligger i fickan och när orättvisan kommer tar ni fram det. Det är hela grejen. Det är idén i sin kärna. Det låter kanske för fint för att vara sant. Så jag tänker inte lämna er med känslan av att det bara är ännu en utopi. Låt oss gå igenom vad hela konstruktionen vilar på och varför den faktiskt skulle kunna fungera. Hela bygget vilar på fem saker. Vi kan kalla dem de fem pelarna så vi inte tappar tråden. Vi går igenom dem en efter en och ni kommer att se att det inte är filosofi. Det är snarare ingenjörskonst. Den första pelaren är frivillighet. Ingen tvingar er in i nätverket. Ni behöver inte gå med. Ni kan leva hela livet utanför, men det finns en hake och det är hederligt att säga den direkt. När ni väl gått med kan ni inte radera era handlingar i efterhand. Ni kan inte kräva rätten att nätverket inte ska veta något om er. Om det finns spår av hur ni har uppträtt, beror bara på er själva, på hur ni faktiskt har uppträtt. Frivillighet betyder inte här att ni väljer ut bara de fina delarna. Det betyder att inträdet är fritt, men att konsekvenserna är verkliga. Den andra pelaren är organisering. En enskild individ kan aldrig ensam förändra systemet. Därför är det också en enda sak som varje maktapparat i alla tider bevakat allra hårdast. Hur människor sluter sig samman, vem den tillåter att organisera sig och vem inte. Personix-idén svarar på det genom att låta gemenskapen växa underifrån, från dem ni känner och litar på, inte uppifrån från dem någon annan tilldelat er. Och framförallt måste de gemenskaperna få verkliga verktyg i handen, så att de inte bara låtsas vara en gemenskap, utan faktiskt kan uträtta något. Den tredje pelaren är motståndskraft. Ibland kallas det censurresistens. Men låt oss säga det rakt ut. Vägen till förändring får inte bero på om någon längre upp tillåter den. Om verktyget gick att stänga av, skulle någon stänga av det. Därför måste det byggas så att kostnaden för att tysta det blir astronomisk. Så hög att inte ens en stat villig att betala för att övervaka varenda datapaket som passerar nätverket klarar det. Det handlar inte om att det ska vara svårt att förbjuda. Det måste vara praktiskt taget omöjligt att finansiera ett förbud mot det. Den fjärde pelaren är konsensus, och här börjar det bli intressant. För lösningen måste i sig själv innehålla ett sätt att komma överens, och samtidigt ett sätt att tvinga fram efterlevnad hos den som bryter överenskommelsen. Observera, det handlar inte om att alla vackert kommer överens och alla blir nöjda. Ingen win-win-uppgörelse där vi ler och skakar hand. Konsensusen uppstår genom press, närmare bestämt press mot hyckleri, och det ska vi strax förklara hur. Inte genom omröstning, inte genom en underskrift på ett dokument, genom press. Och den femte pelaren är okorrumperbarhet. Det är den andra försvarslinjen, och den riktar sig inåt. Den tredje pelaren, motståndskraften, skyddar nätverket utifrån, mot staten. Mot makten som vill tysta det. Men nätverket kan också ruttna inifrån. Någon mutar en auktoritet. Någon köper människor som ska bedöma något. Och okorrumperbarhet är inte ett enda smart trick som löser allt. Den utstår ur samspelet mellan flera principer som förstärker varandra och som gör att korruption blir så dyr att den helt enkelt inte lönar sig. Innan vi går in på hur allt detta hänger ihop måste jag ge er två saker. Utan dem skulle en fråga fortsätta gnaga. Varför skulle någon tro på det jag skriver in i nätverket? Den första saken är identitet. I nätverket skapar ni er identitet själva. Med era egna nycklar, inte med papper från en myndighet. Den tillhör varken staten eller ett företag. Den tillhör bara er och ni kan ha flera. Och till den identiteten samlas gradvis påståenden. Att ni har utfört ett hederligt arbete. Att ni har hållit ert ord. Att ni är den ni säger er vara. Det kallas decentraliserad identitet. DID. Ingen har utfärdat den åt er. Och ingen kan ta den ifrån er. Den andra saken är hur ett påstående kommer in i nätverket på ett sätt som gör att det väger något. Och här måste vi skilja på tre olika roller. För var och en gör något helt annat. Blandar man ihop dem blir det obegripligt. Den första är ni själva, utgivaren. En som vill göra ett påstående. Att jag har levererat något. Att någon har behandlat mig på ett visst sätt. Ni sänder ut ett påstående i världen. Men ert ord ensamt räcker inte. Om det räckte skulle vem som helst kunna skriva vad som helst om vem som helst. Och vi vore tillbaka till sociala medier. Så till ert påstående knyter ni en andra part, en auktoritet. Det är någon pålitlig som förstärker ert påstående. Antingen genom att granska bevisen och bekräfta att detta har jag sett och det stämmer. Eller genom att direkt sätta sitt eget rykte på spel och gå i god för sanningshalten med sitt namn. Föreställ er en notarie vars hela levebröd står och faller med vad hen någonsin skrivit under. Auktoriteten spelar på er sida. Den lånar ut en bit av sitt rykte till ett påstående. och eftersom den lever av sitt rykte lånar den inte ut det hur som helst. Och nu den tredje rollen, och den får ni absolut inte förväxla med auktoriteten, för det är en helt annan funktion. Verifieraren. Det är den som faktiskt släpper igenom ett påstående i nätverket, eller avvisar det. Och den här personen står inte på er sida, står inte heller på auktoritetens sida, är opartisk. Och framförallt, ni väljer inte verifieraren själva. Vem som ska verifiera just ert påstående avgörs av nätverket. En särskild funktion tilldelar en verifierare för varje enskilt påstående på ett sätt som utgivaren inte kan påverka. Och tänk inte på det här som en enkel lottning. Det är inte så att ni kan försöka om och om igen tills ni får en tillmötesgående verifierare. Den nätverket tilldelar er är den ni får ta er igenom processen med. Ni väljer inte, ni köper inte och ni kommer inte undan. Verifieraren följer regler som är offentliggjorda i förväg. Och om ert påstående avvisas är det inte kört. Ni går vidare till ett nytt försök, återigen med den verifierare nätverket utser, men dyrare. Och varför på det här viset? Varför låter man nätverket tilldela verifieraren och inte ni själva? Precis för att ingen ska kunna vara domare i sin egen sak. Om ni fick välja verifierare själva, skulle ni ta en ni kände eller köpa en, och opartiskheten vore ett minne blott. Genom att nätverket, utanför er kontroll, avgör vem det blir, stängs den bakdörren. Så, ni har en identitet som tillhör er själva. Ni har en auktoritet ni knyter till er för att stärka ett påstående med sitt namn. Och ni har en verifierare, opartisk, som nätverket tilldelar ett påstående, inte ni själva. Låt oss nu se hur detta ger upphov till något som håller ihop av sig självt. Det här är det vackraste med hela idén, och jag vill att ni förstår det, för då faller allt annat på plats. Alltihop vilar på en enda asymmetri, på obalansen mellan vad det kostar att läsa något och vad det kostar att skriva något. Att titta på någons historik i nätverket är nästan gratis, billigt, snabbt, tillgängligt för alla. Men att skriva en ny post, att påstå något om någon, det kostar er något. Se det så här. Ett ryktesystem är värt exakt så mycket som det kostar att föra in en lögn i det. När det är gratis att skriva, som vi känner igen från sociala medier, översvämmas det av brus och nonsens. Och vem som helst kan skriva vad som helst om vem som helst. När det är dyrt och verifierbart att skriva, överlever bara det som är rimligt korrekt. Och observera, inte för att människor plötsligt blir hederliga. Människor förändras inte, utan för att priset trycker bort ohederligheten från marknaden. Att ljuga slutar helt enkelt att löna sig. Och nu, akta er för att lagra en sak fel i huvudet. Det är inte så att det är billigt att dokumentera en orättvisa. Det vore ett farligt missförstånd. Det är läsningen som är billig. Att skriva in något kostar er en verifierbar ansträngning. Och just den ansträngningen är försäkringen mot förtal. Ju sämre ni kan styrka ert påstående, desto dyrare blir posten för er. Det är det som håller hela nätverket rent. Den posten kostar er nämligen på tre plan. Den kostar er tid, för ni måste vänta på att någon verifierar ert påstående. Den kostar er ansträngning, för ni måste sätta samman och signera ett ordentligt dokument. Och den kostar er pengar, för de som verifierar tar betalt för det. Och de här tre sakerna går delvis att växla mot varandra. Ni kan betala mer och spara tid. Ni kan lägga ner mer ansträngning och spara pengar. Men en sak kan ni inte köpa er till, och det är rykte. Det köper ni inte för några pengar. Det måste ni samla ihop genom handling, över tid, steg för steg. Och just det att ryktet varken kan köpas eller kringgås gör hela nätverket motståndskraftigt mot en flod av falska identiteter. Att skapa 1000 nya identiteter kan vem som helst göra. Men att ge var och en av dem en verklig historik och ett verkligt rykte, det går inte att förfalska i stor skala. Och här måste jag snabbt lägga till en sak, så det inte låter fel. När jag säger att en post kostar något, betyder inte att pengarna försvinner ut genom fönstret. En stor del kommer nämligen tillbaka till er. Kom ihåg att verifieraren inte är någon främmande institution. Det är återigen någon ur gemenskapen, och det kan gärna vara ni själva. När ni verifierar andras påståenden får ni betalt för det. Och här kommer poängen. På längre sikt jämnar det nästan ut sig för en hederlig och måttfull person. Det ni betalar för era egna poster kommer tillbaka till er som ersättning för att ni själva verifierar andra. Ert sanna användbara påstående närmar sig därmed en återbetalningsbar deposition. Ni betalar, men det kommer tillbaka. Bara en liten del blir kvar för att driva nätverket. Däremot kommer en lögn eller en tom radikal post aldrig tillbaka. Den är en ren förlust. Och därav följer en enkel regel. Ni förlorar inte när ni går med i gemenskapen. Ni förlorar bara när ni går emot den. Så för den hederliga person som söker upprättelse för en verklig orättvisa krymper kostnaden för rättvisa nästan till noll. Det är bara den som ljuger eller överdriver som betalar dyrt. Låt oss gå ett steg djupare, för här kommer den andra genialiska detaljen. Vem avgör egentligen ert påstående? Vem blir verifieraren? Det går inte att räkna ut i förväg. Det går inte att köpa. Varken ni eller en eventuell angripare vet i förväg vems medverkan som faktiskt kommer att behövas. Och nu det bästa. Om en verifierare avvisar ert påstående betyder inte att allt är över. Det betyder bara att ni försöker igen, men till ett högre pris. Ni skickas vidare till ett nytt försök med en ny verifierare som nätverket återutser. Och här uppstår det man kan kalla dyradikalism. Ju vildare ett påstående ni vill driva igenom, desto mer kostar det er. Det består av tre kostnader som läggs på varandra. Och jag ska ge dem, för de är riktigt tydliga. Den första är antalet försök. Ett trovärdigt påstående klaras av den första eller andra verifieraren. Och sedan är det klart. Ett problematiskt påstående kräver runda efter runda efter runda. Och varje ny runda kostar. Den andra kostnaden är att dokumentet sväller. Varje runda klistrar på mer metadata, så ett påstående som gått igenom 20 rundor är 20 gånger så omfångsrikt som ett som klarade sig direkt. Och den tredje kostnaden är en riskpremie. En verifierare som är villig att skriva under något tvivelaktigt tar mer betalt för det. Grundtaxa för trovärdiga påståenden, kanske 3 gånger så mycket för kontroversiella, 10 gånger så mycket eller mer för radikala. Och den här posten ökar inte långsamt. Den skjuter i höjden. Och nu den viktigaste meningen i hela det här avsnittet, så ni inte missförstår mig. Det här är inte censur. Inget påstående i nätverket är förbjudet. Systemet bedömer inte vad som är sant. Det prissätter risk. Även det mest radikala påstående kan gå igenom och bli publicerat. Bara till ett pris som speglar hur trovärdigt nätverket som helhet bedömer det. Ett sant påstående om att grannen flyttat tomtgränsen driver ni igenom nästan gratis. En grov lögn om att någon ni bara ogillar är en mördare kan ni också försöka driva igenom. Men ni betalar så mycket för det att lusten går över. Det är inte ett förbud, det är ett pris. I samband med det finns en gestalt som är bra att föreställa sig, för ni kommer att behöva den. Tänk på auktoriteten som en notarie vars hela levebröd står och faller med hens historik. När hen skriver under ett påstående satsar hen en bit av sitt eget rykte. Och nu siffrorna, för här ligger det vackra. Att bygga upp rykte är långsamt, låt oss säga 2% uppåt för ett hederligt uppdrag. Steg för steg, sakta men säkert. Men att förlora rykte, det är en katastrof. Gärna 70% nedåt för en enda lögn. Föreställ er en sådan notarie som byggt upp ett rykte på 85% under årens lopp. Någon kommer till hen och erbjuder en muta för att skriva under något som inte är sant. Om hen förblir hederlig stiger ryktet med tiden till 87%. Fler kunder kommer, hen kan ta mer betalt. Om hen tar mutan och skriver under lögnen rasar ryktet till 15%. 12 års uppbyggt förtroende borta på en enda eftermiddag. Och vi påstår inte att den notarien är en moraliskt dygdig människa. Inte alls. Vi påstår att korruptionen är prissatt så högt att den helt enkelt inte går ihop i hens eget räkneskap. Ett enda falskt intyg kostar hen mer än 1000 hederliga tillsammans. För att vara exakt i matematiken, för att mutan ska löna sig, måste den överväga det hen riskerar. Och hen riskerar både sannolikheten att bli avslöjad och hur mycket av ryktet hen förlorar om det händer, plus hela värdet av allt hen samlat på sig hittills. Och eftersom ryktet kan fortsätta växa i det oändliga, medan en rimlig muta har ett tak, slutar det förr eller senare att löna sig att korrumpera någon överhuvudtaget. Här ser ni okorrumperbarheten i praktiken. Det är inget vädjande till samvetet. Det är bokföring. Bra, vi har ett nätverk, vi har rykte, vi har verifierare. Men vad gör vi med den ursprungliga orättvisan när den inträffar? Hur ser rättvisa ut utan domare, utan domstol, utan en central auktoritet som säger skyldig eller oskyldig? Och här måste vi vara ärliga om något obekvämt som vi alla bär på. Människor behöver känna upprättelse. De behöver se att den som gjorde illa inte kom undan med det. Det är nästan ett mörkt behov, men det är verkligt. Och den som förnekar det bygger på lösan sand. Ser man tillbaka i historien handlade det otaliga gånger inte om huruvida processen var helt korrekt. Det handlade om att samhället behövde se någon bli bestraffad. Den signalen till resten av samhället, att orättvisan inte gick igenom, brukar väga tyngre än offrets egen upplevelse. Personix förnekar inte det där mörka behovet. Det tar det och omvandlar det till något användbart. Vad det är egentligen ett straff? Det är en form av förnedring av den som gjort illa, genom förlust av privilegier, så att både offret och omgivningen känner att det inte lönar sig att skada andra. Det finns två villkor. Det skadliga beteendet får inte löna sig och samtidigt måste den som blivit utsatt få känslan av upprättelse. Men hur straffar man någon utan domstol och utan poliser? Så här. Jag kan inte lägga hand på någon annans egendom. Det går inte och jag vill inte heller. Men jag kan offentligt förklara att jag gör min egen egendom och mina egna resurser tillgängliga bara på vissa villkor. Att den som har uppträtt på ett visst sätt inte får komma till mig. Jag handlar inte med hen, släpper inte in hen, och det är offentligt, medvetet offentligt, så att andra ser hur jag ställer mig och kan bilda sig en uppfattning om mig. Och nu kommer den förtrollande självreglering genom pris som ni måste höra, för det är kärnan i hela rättvisan utan domare. Föreställ er att jag börjar utfärda hårda straff för de minsta småsaker, att vem som helst som bara snett ser på mig blir en förbrytare för mig för alltid. Vad händer? Omgivningen börjar se mig som orimlig, som en galning. Att handla med mig blir riskabelt, för vem vet när jag blir arg på dem också. Mina kostnader för att överhuvudtaget komma överens med någon skjuter i höjden och folk börjar undvika mig eller handlar med mig bara på sämre villkor. Extremism prissätter sig själv. Men se upp, det fungerar åt andra hållet också. Om jag istället är överdrivet överseende, om jag tolererar att folk lurar mig och bara rycker på axlarna åt det, hjälper jag mig inte heller. Omgivningen börjar se mig som en risk, som någon som kommer att vara överseende även mot dem som gör illa mot dem. Och då får jag också äta upp konsekvenserna, fast från andra hållet. Mellan de här två ytterligheterna, mellan vansinnig hårdhet och gränslös mjukhet, finns det en förnuftig medelväg, och priset trycker er dit av sig självt. Och just därför säger upphovsmannen att rättvisan slutar vara en lyxvara. Inte för att det inte skulle kosta något att dokumentera en orättvisa. Det kostar en verifierbar ansträngning just för att posten ska betyda något. Men den är tillgänglig. Posten är beständig och konsekvenserna är verkliga. Och det är skillnaden mot idag då det kostar mer att kräva sin rätt än själva orättvisan gör. Det finns ännu en finess som nätverket klarar men domstolarna inte. Det gör ingen skillnad på om ni brutit mot lagen eller brutit mot ert eget ord. Båda är för nätverket en lika läsbar signal. Om jag offentligt förklarar en regel och sedan själv avviker från den, syns skillnaden och det kostar mig något. Hyckleri är dyrt till det här nätverket. Och det är något dagens värld knappt förmår bestraffa, eftersom hyckleri inte är ett brott. Här är det en mätbar belastning. Och ytterligare en sak vi är vana vid från rättssalar gäller inte här. I domstol är skulden antingen 1 eller 0. Antingen skyldig eller oskyldig. I det här nätverket är det inte lika binärt. Här handlar det om ansamling av signaler. En enda obestyrkt anklagelse om stöld leder inte till en fällande dom mot den anklagade. Den leder snarare till vaksamhet mot den som anklagar. Aha, Någon pekar finger åt någon annan här. Låt oss titta på vem den som pekar egentligen är. Först när flera oberoende indikationer från olika källor som inte är samordnade med varandra kommer in, väger det tungt. Det som avgör är om vittnena är oberoende av varandra, om mönstret stämmer, om tidslinjen går ihop. Och om någon upprepade gånger pekar finger åt någon utan grund, bedöms det som förtal, och det är den personens eget rykte som får betala. Lögnaren skadar inte offret, hen skadar sig själv. Och så finns det gottgörelse, vilket är en vacker mänsklig sak. När den som gjort illa själv tar ett steg mot upprättelse innan något ens är bevisat, öppnar hen därmed en väg till mildare behandling. Straffet drabbar fullt ut bara den som inte gör något alls och bara hoppas komma undan. Lite som när någon i dagens system räknar med att skulden sopas under mattan eller helt enkelt köper sig fri. Inte här. Här lönar det sig att ta det steget. Och nu något oerhört viktigt, så ni förstår att det inte handlar om att leka sheriff. Straffet behöver ni inte verkställa själva. Alls inte. Ni kan delegera det, precis som ni betalar en försäkring idag. Ni betalar en auktoritet som specialiserat sig på verkställighet och som gör det enligt förutbestämda regler. Något som dagens utredare, ordningsmakt och domstolar är ett, men på en marknad, inte i ett monopol. Om en sådan auktoritet verkställer oproportionerligt eller tvärtom inte verkställer alls, skadas dess rykte. Och eftersom även den lever av sitt rykte har den inte råd med det. Den här delegeringen är faktiskt en generell princip för hela nätverket. Allt kan ni överlåta till någon specialiserad och när som helst ta tillbaka igen. Det gör att ni kan använda experter utan att förlora den slutgiltiga kontrollen över er egen sak. Och som en bonus, det som idag bara banker och stora aktörer klarar, nämligen att i förväg bedöma vem man har att göra med och hur riskabelt det är, skulle plötsligt bli tillgängligt för alla. Någon skulle för en liten slant kunna ta fram en läsbar sammanfattning av motparten, utifrån det ni är intresserade av. Bra, allt det här låter fint i teorin, men hur i hela friden tar vi oss dit från där vi står idag? Här måste jag understryka ett ord som är helt avgörande i hela Personix. Det ordet är evolution. Inte revolution. Evolution. Inget störtande, inga barrikader, inga långa knivars natt. En plötslig förändring väcker nämligen alltid motstånd och river sönder band som människor håller fast vid, för de känner dem. Människor skyddar instinktivt det de har, även om det inte är perfekt. Så övergången måste vara gradvis och framförallt sådan att det gamla systemet inte kan stänga av den med en enda knapptryckning. För om det gick skulle den stängas av direkt. Den bästa bilden för det är en bro. Föreställ er en flod och över den en gammal färja som folk alltid åkt med. Ni bygger en bro bredvid den färjan. Ni förbjuder ingen att fortsätta använda färjan. Låt den gå så länge den vill. Men människor byter med tiden själva till bron, för det är bekvämare, snabbare och lönar sig för dem. Ingen tvingar dem. De byter för att de vill. Och precis så ska ni föreställa er hela övergången till Personix. Ni bygger ett nytt lager ovanpå det gamla systemet. Ett lager som gradvis gör det gamla till en allt mindre del. I början smälter det nya lagret nästan samman med den gamla världen, men allt eftersom tiden går flyttar folk över. Företag gör så här rutinmässigt, bygger ett parallellt system och för gradvis över kunderna till det. Det enda man måste vara extremt försiktig med är att inte utlösa en våldsam revolution, för den skulle förstöra allt. Och varför just pengar? Varför driva hela det här genom pengar? För att staten i grunden är ett penningflöde. Genom pengarna betalar den sin tvångsapparat, den sista länken som fysiskt upprätthåller reglerna. Utan pengar, inget våldsmonopol. När pengarna börjar sina drar staten sig tillbaka, för den har inget att betala dem med som håller den vid liv. Och pengar har en unik egenskap. Trycket mot dem kan utövas frivilligt, fredligt och transparent. Ni behöver inte hota någon, ni behöver inte spränga något i luften. Det skulle vara terrorism, och Personix tar hårt avstånd från det. Det räcker att pengarna börjar flöda en annan väg. Och för det har Personix fyra verktyg som stöder varandra. Inget av dem räcker ensamt, men tillsammans håller de som en vägg. Vi tar dem i tur och ordning. Det första är ett helt enkelt skattesystem och fungerar som ett inträdeslockbete. En enda skattesats på alla inkomster. Inga undantag, inga skattelättnader, inga bolagsavdrag, inga särlösningar för kompisar. En enda mening istället för tusentals sidor lagtext som ändå ingen förstår. Och eftersom varje betalning är verifierbart kopplat till den identitet som gjorde den, blir kontrollen trivial. Och nu knepet. Den skattesatsen sätts en bit fördelaktigare än vad ni betalar i det gamla systemet, så ni har ett skäl att gå med. Och dessutom minskar bördan år för år, så det nya systemet blir mer och mer lockande och folk går över allt snabbare. Det andra verktyget är kanske det roligaste med hela Personix. Det kallas ett elektroniskt utgiftsregister. Men själva poängen förstår ni direkt. Många länder har haft system där staten i realtid övervakade varenda transaktion hos varje enskild näringsidkare. Utifrån antagandet att var och en av oss ändå försöker lura till sig något. Det här är exakt samma sak, fast upp och ner. Nu är det inte vi som övervakas av staten. Nu är det vi som övervakar varenda enskild utgift staten gör. Staten får inte en krona till någon betalning förrän den betalningen gått igenom det här filtret. Vid varje utgift måste det stå till vem den går, varför den går och till vad. Och resultatet blir rådata, öppen för alla, som vem som helst kan gå in och analysera. Det som granskningsmyndigheter inte klarat på flera års arbete blir plötsligt ett enda klick bort. Och ni behöver inte ens gå över till det nya skattesystemet för det här. Det räcker att ni för varje övervakad betalning sätter in en liten återbetalningsbar deposition, säg några tior. Och om allt stämmer får ni tillbaka den. Den fungerar bara som ett filter mot spam så att ingen översvämmar systemet med en miljon meningslösa poster. Och posten kan läggas in av vem som helst. Barnbarnet och sin hjälplösa mormors vägnar. Grannen vars trasiga trottoar kommunen inte lagat på flera år. Företagaren som staten inte betalat en faktura till. Tjänstemannen som helt enkelt bara exporterar data. Och vet ni vad som händer med de politiska partierna? De förvandlas. Från mottagare av våra skattepengar blir de leverantörer av analyser. Istället för att leva på bidrag kommer de erbjuda sina anhängare översikter över vems utgifter som är korrekta och vem som inte är det. Och slarviga eller meningslösa statliga utgifter blir automatiskt de första kandidaterna för nedskärning. Den vackra poängen är att det gamla systemet en gång sa till oss: vi utgår från att var och en av er försöker lura oss. Det här är exakt samma logik, bara vänd upp och ner. Nu är det staten som får bevisa sin sak för medborgarna. Och som upphovsmannen säger, om den mörka sidan inte tvekade att övervaka oss på det viset, varför skulle vi tveka att övervaka den? Det tredje verktyget ger allt det här tänder. Det är möjligheten att själva bestämma över en del av era skatter. I första omgången får staten pengarna i alla fall, men i andra omgången inte längre. I andra omgången är det analysen från första omgången som avgör. En liten procentandel av era skatter riktar ni själva dit ni vill, förutsatt att er identitet uppfyller några villkor. Till exempel att ni är en verklig vuxen medborgare. Och den procentandelen växer år för år, kanske från 5% idag till 10-tals% om 10 år. Och inse nu vad det betyder. Den politiska kampen flyttar sig. Det handlar inte längre bara om att lägga en lapp i valurnan en gång vart fjärde år och sedan se på i 4 år vad de gör med den. Plötsligt bestämmer ni varje år med konkreta belopp vart era pengar ska gå. Och märk väl, ni smiter inte undan skatt. Ni betalar den fullt ut. Ni bara riktar den själva. Och det fjärde verktyget är den hävstång som binder ihop allt. Och det är först tack vare den som det blir en verklig kraft. Det är en förhandlingsplattform gentemot staten. Det fungerar så att staten får pengarna så att säga i sista stund. Bara när den uppfyller villkoren för transparens. När utgiften är korrekt matchad och styrkt. Och i nätverket bildas en slags väntelista med människor som är villiga att gå med. Och så fort den gruppen växer till en ekonomiskt betydande storlek, så stor att den skulle kunna hota tillväxten i hela ekonomin, Då blir civil olydnad ett trovärdigt hot, inte bara en gest från några entusiaster. Och staten viker sig, först där den har en enkel motivering och där det inte går att spara några pengar. De problematiska betalningarna, de kopplade till korruption, håller den kvar längst. Men det växande trycket tvingar den till slut att ge vika på alla fronter. Och till det hör en underbar sak. Medborgarskap utan ID-kort. Så fort ni har er egen identitet, som ni själva svarar för, förlorar det statliga ID-kortet sitt monopol. Ni behöver inget papper från en myndighet för att bevisa vilka ni är. Ni har en hel rad egna identiteter och några av dem bär på verifierbara, beständiga påståenden. Att ni är medborgare i ert land, att ni bor i den här kommunen, att ni gått ut den här skolan. Och den verifieringen tas över av marknadens auktoriteter, notarier, lokala gemenskaper, arbetsgivare som med sitt rykte går i god för att identiteten tillhör er. Och de uppgifterna verifieras genom nätverket en andra, tredje, fjärde gång. Och av det följer en enorm sak. Vem som tillhör gemenskapen avgörs inte längre av en tjänsteman bakom ett skrivbord. Det avgör gemenskapen själv, genom de där ryktesignalerna. Och nu väntar jag mig en invändning, för det är den smartaste invändning ni kan ha mot det här, och den förtjänar ett hederligt svar. Invändningen lyder: ni ersätter marknaden med någon slags ryktepoäng. Ni inför ännu ett system där man räknar med betygsatt beteende istället för priser. Och det är exakt det som fick alla planekonomier att haverera. Utan marknad och utan priser går det inte att räkna ut något. Det är en återvändsgränd. Det är bara ännu en utopi från kloka huvuden som tror sig kunna överlista verkligheten. Så, den invändningen är seriös. Och jag ska säga rakt ut att den är felaktig. Men inte för att de gamla ekonomerna som varnade för planekonomi hade fel. De hade rätt. Den är felaktig så att Personix inte gör det de kritiserade. Lyssna noga, för det här är viktigt. Personix avskaffar inte marknaden. Avskaffar inte priser. Låter priserna göra exakt det de är bra på. Det Personix gör är att utvidga marknadens beräkning till ett område där det idag inte finns någon mätning alls. Det klassiska argumentet mot planering säger att utan priser vet man inte hur mycket av vad som ska produceras eller vad som är knappt och vad som inte är det. Eftersom priset är den signal som bär den spridda kunskapen hos miljontals människor. Och det gäller fortfarande. Det rör Personix inte vid. Personix lägger bara till en andra signal vid sidan av priset. En signal om hur riskabel personen ni vill handla med är. Hur pålitlig hen är. Priset talar om vad något kostar, men det säger er inte om motparten verkligen kommer att leverera eller om ni blir lurade. Och den andra signalen har hittills saknats eller bara funnits i former som just bekräftade den kritiken. För risken mäts faktiskt redan idag, men hur? Staten gör det via sina register, men de är långsamma och går att censurera. Bankerna har sina poängsystem, men det är ett slutet monopol ni inte kan se in i. Plattformar som olika marknadsplatser eller transportörer har stjärnor och betyg. Men de tar ni inte mer när ni går till en annan tjänst. Grannars rekommendationer fungerar men skalar inte utanför byn. Och alla de här metoderna lider av samma sjukdom. Den ena parten vet mer än den andra. Ekonomer kallar det en marknad för citroner efter begagnade bilar. När köparen inte kan skilja en bra bil från en skräphög börjar hen av försiktighet erbjuda ett genomsnittspris. Men till det genomsnittspriset vill den hederliga säljaren av en bra bil inte sälja, så hen lämnar marknaden. Kvar blir bara skräphögarna. Den sjukan förstör förtroendet överallt omkring oss. Och mot det ställer Personix en andra signal, som är offentligt verifierbar, dyr att förfalska och billig att kontrollera. Så sammanfattningsvis, vi tar inte bort den ekonomiska kalkylen. Vi tar bara bort monopolet på den infrastruktur som gör det möjligt att räkna ut motpartens risk. Ryktenätverket gör marknadsmekanismen mer komplett, inte mer marginell. Och det finns en gräns jag hederligt måste erkänna, för utan den skulle jag ljuga för er. Rykte ersätter inte priser. Ersätter inte priset på arbete, priset på material, priset på kapital. Det gamla argumentet om priser gäller fortfarande och Personix polemiserar inte mot det. Rykte är bara ett komplement, en signal för en enda dimension som priset i sig aldrig gav, och det är hur pålitlig motparten är. Och bara som en parentes, det är inte en science fiction. Ryktenätverk har fungerat historiskt. Medeltida köpmän som handlade över hela Medelhavet, utan en enda gemensam domstol, höll ihop hela systemet, bara genom ett verifierbart rykte. Och det fungerade i generationer. Och här måste jag bromsa in och säga något som kanske är oväntat, men som funnits med i Personix från början, och som är det som fick mig att fastna för idén. Det här är ingen frälsare. Inget mirakel. Det är ett verktyg. Och som varje verktyg kan det misslyckas, kan användas fel och löser ingenting av sig självt. Upphovsmannen till idén säger det rakt ut. Det finns troligen ingen väg där någon annan städar upp dagens kaos åt er. Ingen hjälte kommer ridande på en vit häst. Ingen enda knapp, ingen enda ledare, ingen enda app löser det. Personix erbjuder ett sätt att ta sig ur fällan, men själva arbetet måste människor göra. Ni, vi, och det finns ännu en ödmjukhet i det som jag uppskattar. Ödmjukhet inför framtiden. Upphovsmannen är mycket säker på hur världen fungerar idag. Hur pengar fungerar, hur makt fungerar, hur människor fungerar. Det är genomräknat och underbyggt. Men är mycket försiktig med vad som ska komma. Hen påstår inte att just den här vägen är den enda rätta eller den bästa. Hen påstår bara att den verkar sammanhängande och har en enorm fördel. Den går att backa ifrån. Och det är kanske det viktigaste ni ska ta med er från det här samtalet. Reversibiliteten. Varje steg går att ta tillbaka. För det nya systemet överlappar till en början bara det gamla och förändrar bara incitamenten. Bara det som lönar sig för vem. Gradvis krymper det gamla, men försvinner inte över en natt. Och behöver i teorin aldrig försvinna helt. Och skulle det dyka upp ett fel i konstruktionen någonstans, är det inte världens undergång. Det är ingen katastrof utan återvändo. Det är bara en reparation. Ni tar ett steg tillbaka, fixar det och går vidare. Inga broar bränns. Och det är precis vad som gör revolutioner så farliga. Vid en revolution finns ingen väg tillbaka. När det brister, brister allt. Och människor dör. Inte här. Här om ett gränsfall kräver att staten fortfarande hoppar in och håller upp något, då hoppar den helt enkelt in. Vissa saker behöver nämligen inte ha någon marknadsersättning, till exempel landets försvar. Och även om vi ibland, i en kris, skulle behövas att extraordinära befogenheter delegeras. Som när forna tiders romare utsåg en diktator för några månader, kan även den möjligheten finnas kvar. Fast med skillnaden att ansvaret ligger hos hela det decentraliserade samhället, inte hos en enda ledare. Och att de delegerade befogenheterna mycket lättare kan tas tillbaka, så fort faran är över. Så, det var Personix i ett nötskal. Åtminstone den första blicken, det första lagret. Låt oss sammanfatta det ni ska minnas, om ni glömmer allt annat. Vi lever i ett system där de som skriver reglerna aldrig lever med konsekvenserna. Där staten gärna erkänner att ni har rätt och ändå råder er att tiga. Där rättvisa är en lyxvara för de som har råd med den. Och Personix är ett försök att vända på det. Att bygga ett nytt lager bredvid den gamla världen. Där ni har er egen identitet som ingen kan ta ifrån er. Där ni bygger ert rykte genom det ni gör. Där lögner inte lönar sig. Inte av moraliska skäl, utan på grund av priset. Där en orättvisa går att styrka på ett sätt som betyder något, även om posten kostar en hederlig ansträngning. Och där hela förändringen sker långsamt, frivilligt, och på ett sätt så att varje steg går att ta tillbaka. Och nu är det viktigaste, det som är hela anledningen till att jag förberedde det här samtalet. Jag ber er inte att tro på det, alls inte. Tro är det sista den här idén behöver. Jag ber er om något annat. Att den ska ligga kvar i huvudet på er. Att ni tänker på den. Och framförallt att ni försöker slå hål på den. Hitta hålet, det stället där det inte går ihop. Sprickan i konstruktionen som jag kanske har dolt för er. Eller som jag själv inte känner till. För det är exakt vad idén behöver mest. Inte beundrare. Den behöver människor som ger sig i kast med den. Och hederligt försöker motbevisa den. Håller den, är den starkare. Gör den inte det, repareras den eller kastas bort. Så ska det vara. Så ta med den allra sista frågan och låt den ligga kvar i huvudet när ni stänger av det här ljudklippet. Tänk på den senaste orättvisan ni svalde istället för att göra något åt. Den där ni visste att ni hade rätt och ändå inte kunde göra något. Vad skulle det ha kostat er att kräva upprättelse? Och om det fanns en väg ut, det där lagret bredvid den gamla världen, där upprättelse inte skulle kosta mer än själva orättvisan. Vad skulle ni göra med den? Vad skulle ni lägga till? Vad skulle ni fixa? Var skulle ni börja? För om den här idén någonsin ska få liv, blir det inte genom att någon applåderar den, utan genom att människor som ni ger sig i kast med den. Så nu är det er tur. Och om det här har fångat er, om ni har lust att följa idén vidare, brottas med den och se vart den tar vägen, prenumerera, så ni inte missar vad som kommer härnäst. Och allra sist, det här var bara en första bekantskap, en blick uppifrån. Nästan allt jag har pratat om, går pamfletten och whitepapret igenom mycket djupare, och massor av annat fick inte plats här alls. Så om det här fångade er, här är ett smakprov på vad som väntar där. Jag börjar med hur det fungerar under motorhuven. Ni får veta exakt hur matematiken ser till att ni varken kan välja eller gissa i förväg vem som ska döma era påståenden. Och det är helt utan central server och utan blockkedja. Vilka fyra portar ert påstående passerar innan någon släpper igenom det eller fördyrar det. Ni hittar där nätverkets smartaste trick, hur du tvingas till hederlighet med hjälp av väktare som inte ens behöver vara verkliga. Vilken konkret teknik som gör att nätverket inte går att stänga av, oavsett vad staten lägger ner på det. Och hur man överhuvudtaget kan garantera att en digital post motsvarar det som verkligen hände, vilket är ett problem hela kryptovärlden brottas med. Sedan kommer motståndskraft och integritet. Hur nätverket försvarar sig mot tusentals falska identiteter och varför inte ens en miljardär kan köpa sig en hel gemenskap. Hur det egentligen förhåller sig med er integritet, om ni kan ta ett nytt namn och börja om från noll, och vad som går och inte går att dölja. Hur flera separata identiteter kan skydda er om ni bor någonstans där sanningen är farlig. Och att nätverket har en inbyggd reglerknapp mellan frihet och kontroll, som ni dock inte vrider på själva, utan er gemenskap gör det. Sedan saker kring rättvisa som går längre. Hur ett samhällskontrakt som ingen skrivit eller undertecknat växer fram ur tusentals personliga regler. Vem som kan gå i god för er när ni själva inte kan försvara er. Enligt exakt vilka kriterier nätverket känner igen en trovärdig anklagelse från en slump eller ett förtal. Och hur inflytande baserat på position och kontakter skulle förvandlas till inflytande baserat på vad en person bevisligen kan. Och sedan de allra skarpaste bitarna, där upphovsmännen inte viker undan. Varför några procents inflation, som ni knappt märker, i det tysta beskäler och binder er till staten. Och varför de talar om kollapsen av historiens största pyramidspel, det fördelningsbaserade pensionssystemet, som en klocka som tickar bredvid hela projektet. Och till sist det jag uppskattar allra mest med hela saken. Upphovsmännen pekar själva ut svagheterna i sitt förslag. Problemet med en kall start. Risken att kostnaderna utestänger just de fattigaste med de mest berättigade klagomålen. Och den öppna frågan om vad som händer när det är maskiner, inte människor, som börjar skriva lögnerna. Ni hittar där också hård matematik som gör de här principerna till siffror och exakta formler, inte bara en berättelse. Och ni får veta vad deras nästa steg är. Det de tänker använda för att antingen testa hela idén eller lägga den i graven. Allt det där och mycket mer hittar ni i pamfletten och i Personix white paper.